Vi kan bara småsacka lite grann så ska han ställa in ljud. Så vi kan bara se hur yes. det är så här. Du hade med dig dräkten, tänkte du byta om?
Jag hade det, för jag tänkte ifall det filmas så ville jag liksom se lite cool ut.
Ja, du skulle stått i dräkten då?
Exakt, exakt. Ja. Men sen så hörde du kanske inte görs det så att,
jag har mina speedos.
Ja, jag kör Kalle Anka helt spritsprångande naken.
Gud vad härligt.
Ja, jag vet. Titta inte.
Ja. Gör det bra? Bra. Absolut.
Det här är Fighterpodden. Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch gloves. Get ready for war. Uchimata!
Ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh, my God.
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Ja, men det är ett sant Nej. Nöje. Vänta, vad händer Hans? Börjar du med att spilla i
knä? Jag skulle spotta ut mitt snus.
Ja, okej, härligt. Det här är alltså avsnitt 3 av Fighterpodden. Varmt välkomna. Kul att vara här igen. Jag heter Mårten Söderström. Och idag är det sjukt rörigt, för vi har nämligen tagit in fler personer än vi ens har mikrofoner idag. Vi ska prata karate. Och nu har Hans fått ut snusen. Välkommen Hans Wiklund.
Ja, men tack snälla Mårten.
Ja, och det är kul, för du är ändå svartbält i karate.
Jag är faktiskt det, i Chitoryu.
Chitoryu.
Fast min första stil var Okinawan Goju-ryu, som jag höll på med på 80-talet.
Det här blir sjukt kul när vi ska nörda ner oss i alla olika karatstilar. Mm. Nu ska jag säga, innan jag glömmer, jag fick nämligen en påminnelse från redaktören här som sa det. Säg att ni har en e-mailadress så att man kan kontakta er. Jo, fighterpodden@fightermag.se. Den är ju alltså Fighter Magazine som ligger bakom Fighterpodden. Fighterpodden@fightermag.se. Skicka gärna frågor. Vad ska vi ta upp? Vad undrar du? Etc. Det är detta. Nu.
Inga hotmail dock, för vi kan karate flera
I, vad sa du? Goju-ryu.
Ja, goju-ryu.
Okej, jättebra. Nu, på min vänstra sida, fall från mitt tal, välkommen säger vi till Lina Våglund.
Tack, tack.
Och jag ser här att du är svensk mästare i karate flera år i rad. Främst är det fokus på kata.
Precis. Jag har ju tränat både kata och kumite sen jag var 6 år gammal när jag började för karate. Mm. Kata är det jag har mest potential och det jag kan utvecklas mest i, så jag valde att köra kata.
Härligt, varmt välkommen. Och sen har vi ju Jesse Enkamp här.
Yes, that's me.
Som så härligt också kallar sig själv för karatenörd.
Ja, exakt.
The karatenörd.
That's my thing.
Vad var det jag hittade på nätet om dig? Förutom att du då är entreprenör, författare, tycker du om moroskakor, så har du också The 7-Day Karatenörd E-mail Guide.
Ja, mycket grejer.
Välkommen sen Micke Sprites.
Tack.
Som förutom att du är faktiskt karateutövare, skådespelare, har varit livvakt, föreläsare. Du är ju Thor i Gladiatorerna.
Ja, jag var i alla fall.
Ja, det har varit, precis. Mm. Och sen, som du ska berätta mer om sen, Fighterhjälpen. Vilket initiativ, jättekul. Och att du har tränat med Benny the Jet, det vill jag veta mer om sen.
Det ska du få.
Kul. Så där är vi då. Vi kommer också ha lite ny programpunkt idag där vi får lite grann om aktuell kampsport i Sverige, där Simon Kölle, som är chefredaktör för den digitala versionen av Fighter Mag, kommer berätta. Men nu tänkte jag att vi ska då kasta oss in i karate. Karate, tom hand, det är typ det jag vet. Och lite mer. Och jag tänkte faktiskt börja, eftersom du då i det här fallet får representera old school, Micke.
Åldermannen.
Ja. Du, när började du träna karate och liksom, vilken stil var det?
Jag började 79 eller 80, jag kommer inte riktigt ihåg. Och jag tränade Wadori på Budokwai, heter det. Med Leif Mellgren, som var min sensei. Han var vass, kommer jag ihåg.
Är det en tävlingsart av karate, Wadori? Eller är det...
Nej, det är en stilart.
En stilart, ja. Mm.
Sen höll jag på där ett tag och sen mötte jag en kille som jag... började hänga mer och mer med, Thomas Hallman, som blev en karate-legend sen. Och han sa att du ska börja träna hos mig istället, på hos Hiromi Suzuki på Mariatorget. Och då var det Okinawa Goju-ryu, så det var där jag höll på mest då.
Du är ju inte så kort, du är ganska stor.
Ja.
Har det varit en fördel?
Ja, jag var ju så här lång när jag gick i minus 80, så då var det ju bra. Ja. Det var ju ofta var de små kubiker, som man kunde stå nästan i andra sidan hallen och träffa. Så det var ju bra.
Ja.
Men, ja, nej, men det var positivt.
Hur var du på kata?
Jag la inte så mycket fokus på det.
Nej.
Det blev, nej. Ofta tror man ju det, eftersom jag är väldigt traditionell. I
ja, men det är det ju. Och har en väldigt gracil stil också.
Ja, väldigt, väldigt. Nej, det var inte min grej riktigt. Jag började med karate för att lära mig att slåss.
Så var det kanske på 80-talet?
Ja, eller 70.
70-talet. Ja, men 79 var det ju. Ja. Men, och men sen tog det här dig till slut till USA bland annat.
Ja, det var efter EM 91.
Och när du tävlade då, för du gick ganska bra för dig, eller hur, i EM?
Nej, där gick du och tävlade.
Ja, okej, det var dåligt där.
Vad hände?
Nej, jag fick stryk.
Men det var i committee då?
Ja, committee,
var det fullkontakt då? Eller var det
Nej, det är vanliga. Då heter det VUK och nu heter det något annat.
Vad heter det då?
VKF.
VKF heter det. Nej, jag sög tycker jag. Jag var supersämst. Och så kom jag hem, men jag var ju lite stökig då, så att det var inte läge att vara kvar i Sverige. Så då drog jag till USA och så ville jag börja träna. Och jag bodde i Los Angeles och så åkte jag upp till Ben Urquides. Han hade ett gym som låg en bit därifrån.
Jag tittade lite grann på Jesse här och på Lina. Vet ni vem Benny the Jet är?
Benny the Jet, yes. Kickboxningsvärldsmästare. Ja. När det hette fullkontakt karate då?
Lina har ingen aning, du skakar på huvudet.
Jag har ingen aning.
Jag har läst alla gamla Fighter Magazine.
Kolla någon gång, googla på honom. Det är sinnessjukt. Han sa jag möter vem som helst, var som helst. Fast han vägrar att tävla i kortbrallor. Jag vet faktiskt inte varför man hade fula ben. Han hade inte lika långa ben som mig. Men
nej, han hade ju rätt köttiga
lår. Lika slanka ben som mig. Ja. Nej, men så var jag där och tränade ganska mycket. Och då åkte båge och tränade karate.
Hur länge då?
1,5 år drygt. Ja.
Men det här var på 80-talet?
Nej, det var 91.
Alltså, hör det. Ja, jag kan inte bort. Men alltså, om man får dra en referens till de tidiga åren, så här 70-80-talet. Karate fanns ju inget tuffare, så att säga, eller hur? På den tiden. Nej, det var ju svart bälte karate. Det räckte med att du hade
det. Då kunde
man
gå på vatten nästan. Ja. Och jag hade nog kompisar som började träna kung fu. Och då hade ju de hade ju inga bälten. De fick ju byta märken på sina jackor. Det var så lökigt, tycker jag. Så då började jag med karate istället och tyckte att det var mycket coolare. Och sen kom jag in i landslaget ganska omgående efter att jag började träna hos Hiromi där. Och sen jag och Thomas Hallman, då, min vän där, vi reste runt, tävla. Det var en ball tid.
Jesse, karatenördan. Yes. Yep. Jag har följt lite grann dina YouTube-klipp och såna grejer.
Okej.
Okay. Ja, men du är ju den... Om man jämför den här historien nu, Mickes, med din,
yes,
du är ju verkligen den nutida karateutövaren.
Ja, det skulle väl vara bra med vara. Men jag gillar faktiskt att, så att säga, hämta från det gamla för att på något sätt hitta det optimala i det nya. Inte bara det nya.
Får jag spela upp en grej här? Lyssna på det här. Karate sucks. Karate is boring. Karate would never work on the street. These are just a few of the things you will hear when you tell people you practice karate. But what most people don't know is that there are two kinds of karate practitioners in this world. Those who suck at karate and those who rock at karate. That last group is called karate nerds. You should become one. Get the free 7-day karate nerd email guide from karatebyjesse.com to learn the lost secrets of becoming awesome at karate. Take your karate to the next level. Become a karate nerd. Visit karatebyjesse.com today. Hörrni, va? Keep sucking
fire. Det är bra.
Vad säger ni? Applåd, va? Yes.
Imponerande. Svart pötte.
Och hur funkar det där? Man anmäler sig till någon form av e-mail?
Nej, alltså, så vad jag har är, kan man säga, en community online och offline såklart av folk som är kanske intresserade av att, ja, som den här trailern sa, ta sin karate till nästa nivå, ja, genom att kanske tänka lite större, tänka utanför lådan och helt enkelt kombinera, liksom hitta den där bryggan mellan det gamla och det nya för att gå in i framtiden på ett nytt sätt. Och det är väldigt många som tycker att de känner sig begränsade av att det finns organisationer, stilar, dojos och allt det här liksom, som på något sätt hindrar dem från att kanske utvecklas som de vill med karaten. Mm. För många vill använda karaten som ett sätt att utvecklas inte bara i dojon utan utanför också. Mm. Så som en sorts livsstil. Och vad jag gör är att jag helt enkelt kopplar ihop sådana människor runt världen och ger dem en plattform att kommunicera med varandra.
Och går det bra?
Mycket bra.
Vad häftigt.
Ja.
Är det därför du har entreprenör på ditt visitkort? Eller
det nej, men det är väl rent... Jag har 3 karateföretag, så jag är en entreprenör. Så ja, det är det jag gör. Jag har min egna karateuniform och jag tillverkar alla möjliga saker och bälten och grejer också. Så att jag menar, jag håller på många olika sätt med karate från flera olika vinklar. Liksom. Så.
När började du? Hur hamnade du i karate?
Så min mamma liksom tränade karate när hon var gravid med mig. Så man kan säga att liksom jag tränade innan jag ens föddes. Så att ungefär när Micke körde båge och tränade karate i USA, det var väl ungefär då jag började, 91. Och jag har liksom levt hela mitt liv i dojon, kan man säga. Och själva sportdelen kom lite senare. För mig var karate aldrig någonting man tävlat i. Nej. Det var mer något jag gjorde som en livsstil. Liksom.
men hur är dina tävlings, har du tävlingsframgångar, hur mäter du det?
Ja, så att jag har varit med i flera EM och VM och sådär. Jag har varit med i landslaget i många år och så att, men jag lever inte på gamla meriter utan jag siktar högre.
Lina, vad har karaten gett dig?
Den har gett mig väldigt mycket självförtroende. Och jag känner att jag är fortfarande tonåring.
Hur gammal är du?
Jag är 18.
Är du bara 18?
Jag är bara 18. Jag fyller 19 i oktober.
Så. Jag minns en tid, ja.
Och det har hållit mig undan från mycket dåligt. Liksom. Ja. Eftersom jag har varit så tränat varje dag så har jag inte gått på fester. Jag har hållit mig borta från...
Ska vi säga att Linas pappa är också här. Han sitter och hörde där borta. Och han är lite grann. Ja, det är bra.
Karaterna. Han har en hagelbössa.
Ja. Men det här, alltså Micke Sprite som började med karate för att slå folk på käften. Men varför började du då?
Det var bara en slump egentligen att jag började just med karate. Allt började med i Thailand när jag var ungefär 5 år. Så gick jag på ballett. Och min pappa tyckte att det här såg så himla löjligt ut när jag kom i den här rosa ballettkjolen. Så kom han och hämtade mig en dag och såg mig och bara nej, det här går inte. Det här ser katastrof ut liksom. Och på vägen ut från den här ballettstudion så fanns det en taekwondoklubb. Så han puttade in mig dit liksom en gång när vi skulle ut därifrån och bara Lina, gå in och testa liksom. Och det slutade med att jag tyckte det var kul och fortsatte köra taekwondo. Och sen när vi åkte hem till Sverige igen så fanns det inga taekwondoklubbar i närheten där vi bodde. Och det närmsta budosporten som fanns var karate.
Tänk att min pappa sa exakt samma när jag gick på ballett. Det går inte. Ta av den där rosa. Ja. Okay, så.
Vilken historia. Förlåt. Ja, och sen så började vi karate då.
Ja, exakt. Så halva året körde jag karate i Sverige och halva året körde jag taekwondo i Thailand. Och sen ungefär vid 9-10 års åldern så slutade jag med taekwondo eftersom att jag såg att jag hade bättre potential i karate.
Jag har sett lite grann på dina klipp. Du är rätt vass.
Tack.
Ja, verkligen. Vad har karate gett till dig, Jesse?
Vad har den inte gett? Liksom, det är ju det jag gör. Det är det jag alltid gjort. Så det är svårt för mig att svara på. Det är min livsstil. Ja. På alla sätt och vis. Så att det kanske är ett väldigt konstigt liv. Men det är vad jag gör. Liksom. Så det är svårt för mig att svara på det. Men jag kan ju kanske jämföra med andra människor. Det är precis som Lina säger också. Att istället för att kanske gå på fester och liknande så är man på träningsläger. Eller så är man på en tävling. Eller så tränar man. Och sånt där. Så det blir mycket att man lever ett liv där man väljer bort saker som kanske är mer vanliga. För att prioritera det som man tycker är ens... Kanske inte bara passion utan hobby eller mer än det.
Hur gammal är du?
Snart 27.
Jag tycker det är häftigt... Som Jesse gör, nu har inte jag sett så mycket av hans grej, men det du har berättat nu eller det han själv har berättat, det är häftigt om man försöker att bli en bra förebild istället för att vara en typ. Jag tycker det är häftigt och det är stort, det behövs mer sånt. Kampsporten har fångat upp så mycket människor som har varit på glid och det är en enorm kraft. Jag menar, det är inte vem som helst som hoppar in i en ring eller på en matta eller vad det nu är och ska fightas med någon. Jag tror att det ligger någon social defekt i botten innan man gör det. Och det är viktigt, om jag ser till mig själv, när jag var med i landslaget och jag och en kompis då som var med samtidigt blev avstängda. Karaten var allt vi hade. Det var allt vi hade. Vi gjorde allt liksom, runt karaten. Man gick på buss och platsen hemma och väntade på bussen och övade massa nya rörelser. Och sen för att vi var stökiga så blev vi uteslutna. Jag ser ju en skillnad nu. Jag tränar på All-Star. Och där är ju många, Alex Gustafsson och Illir och Reza och många sådana här. Hur de har en mera välkomnande och vårdande inställning än vad karaten hade. Karaten har varit magisk för mig, verkligen. Och gett mig fantastiskt mycket. Men hade de varit lite mer inkluderande än vad de var just i vårat fall då, så hade det kunnat sluta på ett bättre sätt. Man hade kunnat spart lite tid om man säger.
Som du säger, jag tycker att det är du i det här fallet då, mycket som skulle ha behövt karaten mest. Inte de som kanske hade mer talang eller de som kanske var bättre
jag
på.
Jag hade talang också.
Definitivt, men sen finns det den mentala biten också.
Ja, absolut.
men så att, och det är ofta de som kommer in på träningen som som kanske inte riktigt vet höger och vänster, upp och ner, som skriker och springer, det är de som sen liksom blir de bästa svartbältarna, som är lojala, som stannar kvar, för de har alltid fått kämpa.
Men det är viktigt att vara inkluderande, för när jag kom tillbaka, eller tillbaka, men när jag var på kampsportsgalan en gång och skulle dela ut något pris där, då såg jag ett gäng gubbar som satt på första parkett och var så extra glada när jag berättade att jag var från karaten då, och satt och nickade lite igenkännande. Och då efteråt så kom de fram: ja, du är karatekille, va? Jag visste väl det. Och då var det gamla förbundsgubbar. Mm. Det var liksom målfoto på att man hade kunnat dra iväg då en: tack för senast när du sparkade ut mig förbundet till din hund. Men nu passar det. Nu passar det att komma. Och det är för mig så, det går åt rätt håll. Jag har det enda jag kan jämföra med i All Star. Men hur, om man tar då som Resa till exempel, som gjorde en idiotisk grej, och han är medveten om det själv också, men att han blev välkommen tillbaka. Det var aldrig någon som exkluderade honom. Nej. Och gav honom en chans att prova igen. Ja, det har ju gått bra.
Men det kanske också var så att det här, att de exkluderade dig, också gav dig en drivkraft.
Nej, det blev fritt fall. Ja, för mig var det i alla fall. Och du vet, för unga killar som är ledsna och arga och är bra på att slåss, det finns ju många som helst som vill fiska upp dem.
Det är dåligt.
Men är inte det gemensamt nästan för all idrott då? Alltså man gör bort sig om man gör ett grovt övertramp. Det är klart att du kan bli avstängd oavsett om det är karate eller om du spelar innebandy. Inte sant?
Absolut, absolut. Fast det här var ju inget som... Ja, men om du spelar innebandy och är ute och slår folk på käften på kvällarna, så tror jag inte du blir avstängd från innebandyn. Men i karaten var det så. Jag fick inte ens träna i Stockholm, jag och min kompis då. Utan vi fick åka till Borås och träna i smyg. Och det var en enda kille som ställde upp för oss. Det var Penti von Fürstenrecht. Nere i Borås. Så vi fick pendla till Borås och stå i en park och träna. Och han hjälpte oss med kläder. Han hjälpte mig nu också när jag skulle tävla på SM sist. Och så här.
Och du var med sist? När var det?
Ja, sist 2010. Men,
okay.
Men då är det lite äldre än de andra här, inte sant? Det finns ingen masterklass, utan du körde vanlig
adult. Nej, jag körde vanliga. Mm. Jag slog val med Penti, alltså det här är skit. Jag kan slå de här 7 dagar i veckan. Och så sa han till mig, ja, men visa istället. Och så åkte jag ner och så, ja, det blev som
så
det blev.
Så gjorde du det eller?
Nej, jag tog mig till final i tungvikten, men jag fick en riktig feting i semi, så att jag fick sy 14 stygn.
Nej.
Ja, och då, jag fick inte tävla i finalen.
Vad fick du sy någonstans?
Ögat.
Wow.
Ögonlocken sprack. Men jag slog den regerande svenska mästaren i semi. Mm. Inte via min diskning, utan jag hade honom redan innan med 3-0. Så. Vill jag bara säga.
Ja, det är stort.
Gubben kan.
Ja, verkligen. Då har vi en ny programpunkt i Fighterpodden. Det är Simon Kölle som då är chefredaktör för den digitala versionen av Fighter Mag.
Exakt.
Välkommen.
Tackar.
Ja, men vad skulle du vilja ta upp? Shoot.
Ja, nej, men om man tittar tillbaka lite, så thai-boxnings-VM skulle jag vilja ta upp. Spännande, jättekul att det var i Sverige, Jönköping. Alla förväntade sig en otrolig anstormning. Väldigt mycket publik skulle komma dit. Men tyvärr, jag vet inte om ni har hört det, men
nej, det var
ganska katastrofalt faktiskt, tyvärr.
Är inte det för synd? Va?
Men vad beror det på?
Ja, reklam kan ju vara en bra grej. Platsen, att det var i Jönköping, det är ju en jättefin stad, men jag vet inte, det kanske bör vara i Göteborg, Stockholm.
Kan det till och med varit fel på landet att det var i Sverige?
Det vill man inte erkänna i så fall.
Nej.
För det är ju otroligt häftigt att det var i Sverige. Men det känns, med tanke på publik, kanske inte så jättetroligt att det blir igen på 20-30 år.
Nej.
Så, tyvärr.
Så troligtvis någonstans österut istället?
Ja, nej, men det är troligt, för jag tror att vi skulle kunna få till det. Mm. Mm. Och det är det som är lite deppigt. Ni pratar ju karate här, och det är ju lite sådär karatens förbannelse också, att det inte liksom, det kommer ingen publik, för att man har liksom inte kapitaliserat riktigt på det här. Nej, men att man inte riktigt kapitaliserade när det var som störst.
En kortis. Mm. När jag var med på SM 2010 då, då var jag fortfarande lite i ropet med filmer och såna grejer. Och det var ju en av mina intentioner med att komma dit, att få lite fokus på karaten. Ungefär som Dolph Lundgren gjorde när han gjorde någon kata och slog sönder en badkar, vad fan det var.
Han slog sönder Van Damme nere i Cannes. Ja.
Nej, men det är häftigt, då får man en positiv bild och kan dra in lite folk och på så sätt betala tillbaka. Men då var det de då i förbundet som har den här rätt förlegade alltså sättet att sälja in tävlingar på. Mm. Ett VM i thai-boxning, det skulle gå att göra så jävla cool. Mm. Men det har glidit mellan stolen.
Ja, men det har ju det, och det är väldigt synd, för att vi har ju otroligt bra fighters. Vi hade ju 4 tjejer som vann VM A-klass. Vi hade en kille som vann B-klassen. Så att vi har fightersna här, vi har intresset här. Det är en jättestor sport i Sverige.
Det är Sveriges största kampsport. Det är det som gör det ännu mer förvånande. Men det är som du säger, kanske platsen också gör att man inte åker dit.
Lina, hur mycket folk är det på när du är på karate-tävlingar?
Allt för lite, verkligen.
Det var SM i Täby, eller hur?
Ja.
Mm. Och det är lite synd att det är så, att det är en så här jumpa hall fortfarande när MMA exploderar.
Ja, fyller hallarna. Okej, okay, från Thai-VM.
Vi har haft BJJ-VM också.
Ja,
som jag tror att Mr. Hans kan berätta lite mer om.
Ja, jag kan inte berätta mer, jag satt ju och tittade igenom det ganska mycket. Det var ju fruktansvärt bra. Alltså. Mm. BJJ-VM som gick i Los Angeles. Vi hade ju lite svenska med. Jag tror bästa var Patricia Kazimierczak som tog ett brons i brunbälte. Och sen hade vi ganska många som deltog från Sverige, men det är en väldigt, väldigt hård konkurrens. Och sen så var det ju väldigt kul att se svartbälten när de bästa. Brochersa kom tillbaka, Lepri, Miao, alla de här bästa vann ju så småningom, även om många favoriter åkte ut ganska tidigt i turneringen. Men sen så på slutet så visade det sig att de som är bäst var bäst. Så det var väldigt, väldigt kul och fantastiska matcher.
Tycker du BJJ är kul, Micke?
Ja, grymt.
Vad roligt.
Jag önskar ibland att jag var 20 bast och kunde börja, eller 15, ner på, när jag ser dem när de kör på Allstar.
Men du rullar inte alls, du håller inte på med det?
Nej. Jag tar aldrig upp igen om jag lägger.
Det är för dig.
Just det, jag har kört brasilianska ut sedan jag var liten.
Ja, när du var liten?
Ja, jag var ännu mindre.
Nej,
men,
what?
För vi har ju ett kampsportcenter, det är inte bara karate.
Och
så vi har thai-boxning, MMA, brasiliansk jiu-jitsu och allt det där. Så att, jag menar, jag kör allting.
Det är nästan different att du började med det. Och sen...
jag gillar ju själva kampsport som sig. Det var bara senare jag kanske blev mer så att säga specialiserad i karate. Det jag gillar är ju själva kampmomentet.
Ja, kul.
Häftigt. Så kan man få se dig någon gång köra BJJ-tävling eller MMA kanske?
Absolut. Jag har faktiskt kört shootfighting, men inte MMA. Liksom, då behöver jag lite mer meriter för att kunna köra det. Så att shootfighting var fint att köra, så att då körde jag 2 gånger. Och sen skrev jag blogginlägg om hur jag fick spö efter det. Det blev populärt.
Men det är tufft att gå över. Liksom. Men det var i alla fall, det var ju BJJ-VM som var hypat och... väldigt kul.
Alltså och mycket folk också på svartbältematcherna.
Men jag som ofta är lite så kritisk till allting, jag tycker det är rörigt. BJJ-världen är väldigt rörig med alla tävlingar. Vad är egentligen VM? Håller du med om det?
Ja, det finns ju 2 VM. Dels det här officiella VM:et och sen så proffs-VM i Abu Dhabi där vi hade större framgångar i Sverige. Ja, det är de 2 VM:en egentligen.
Sen har vi Submission Wrestling som är typ som...
Absolut, men det är utan dräkt och sådär.
Sen har vi Jiu-Jitsu som är nästan också, eller hur?
Ja, Sport-Jiu-Jitsu.
Ja, Sport-Jiu-Jitsu.
Ja, men det är ju något helt annat.
Men det är också stort. Det är jättestort också.
Det är ju. Ja. Men ja, jag vet inte, men det, som sagt, i Sverige så är ju brasiliansk jiu-jitsu ännu så länge inte så stort, men när man tittade på det här officiella VM:et så såg det ju gigantiskt ut. Alltså, det var ju...
Det är svårt att få kampsporten som en publiksport, men MMA har lyckats.
Mm. Och där är inga nära och kära som kommer, för de har ingen.
Jo, men där är fel. Vi hade ju Scandinavian Fight Night, som jag också kan ta upp här. Första då, som gick i Solnahallen.
Och berätta bakgrunden till den, hur den kom till.
Ja, för den IRFA blev inte av. Och vi hade ingen Superior Challenge heller. Som skulle ske nu här i våras. Så att då blev det istället att de här klev upp. De Mighty Shamas på All-Star som liksom... arrangerade den på nolltid bara så.
Än en gång All-Star.
Var det den där det var så många mismatch?
Ja, det kan man säga.
Jag såg mycket på min Facebook häromdagen.
Jo, nej, men det finns de som verkligen har gått ut och sagt att det var väldigt många mismatches. Men det kräver ju att, jag ska försöka vara lite politiskt korrekt där.
Men
nej, jag skojar. Fel person till det. Nej, men,
har du aldrig varit så att jag fattar inte
nej,
det.
Nej, precis.
Det. Helt omöjligt.
Nej, men det var väl lite så. Några matcher som var
Om det är på kort varsel så kanske det blir så lätt.
Jo, nej, nej, men det kan
det
vara
okay
så.
Ändå, det är det.
Nej, för svenskarna var ju inte på kort varsel, så det var ju motståndet som svek.
Just det.
Mm. Nej, men så. Och det, nu med risk att låta skrytsam så sa jag att en svensk kommer förlora. Förutom i svensk matchen där givetvis en förlorar. Och det blev ju så, Saribo Sydo som tyvärr torskade.
En och en var fet dock.
Ja, jo, precis. Jo. Nej, men han hade den matchen. Han hade matchen och sen så spinning backfist. Och, och allt kan ju hända med MMA, och det är lite det som är, tror jag, tjusningen sådär, med det. Att det fortfarande är så att man kan vara någonstans, se sämre ut och faktiskt kanske till och med vara sämre, men ändå vinna.
Gillar ni MMA generellt?
Jag älskar det. Det är optimala kampsporten. Det är mästerligt. När jag är där nere och ser de här, det är mästerligt. Jag tycker att det var tufft att lära sig att fighta stående. Mm. Och så har hela det där momentet. Plus att slåss med något som är som, du vet, en fodrad lovikavant ungefär. Det fäster ju om man träffar. Så nej, det är häftigt. Jag hade lätt gjort det. Lätt.
Därför jag gillar dig så mycket.
Ja, men det är... Lina, vad tycker du om MMA?
Jag har faktiskt inte kollat så mycket eller läst så mycket.
Sant.
Nej. Du får läsa min bok, du kan börja där.
Ja.
Lina är väldigt onödig för att kampsportare. Hon är helt ointresserad av allt.
Det är verkligt. Att Simon Kölle lyckades klämma att man kan köpa hans bok också. Ah, I knew it. Klipp bort det här sen i podden.
Det är problem, förlåt.
Men det är märkligt, alltså, du har inte, är du ren, är det, pappa sitter ju här som sagt, vi sa det förut. Har du varit renlärd i karate eller taekwondo, karate? Det var inte liksom hamnat,
alltså, jag har, det enda jag har kört är liksom karate och taekwondo, så senaste tiden har det bara varit karate. Jag har fokuserat verkligen bara på karate, och nu när man är med i landslaget så är det bara fokus på karate, och så det har inte blivit så mycket annat.
Jesse, vad känner du för MMA?
Ja, definitivt. Min lillebror är faktiskt professionell fighter. Så att
det stämmer ju. Ja, men du vet ju enkamp efter.
Han heter Oliver, precis.
Ja. Otroligt bra fighter.
Om det finns någon som kan göra en match så ring, för han letar. Okej, han har gjort det typ ett halvår i alla fall. Nej, men jag är med väldigt mycket, liksom, vad ska man säga, trots att jag inte kanske alltid vill. Det blir mycket diskussioner och snack och träning. Teknikträning liksom dygnet runt i princip. När man käkar frukost och när man har tre fikat och allt sånt där. För han är ju väldigt nördig i sitt, precis som jag är nördig i mitt. Så vi hjälper varandra väldigt mycket. Men han är ju då proffsfighter som sagt. Så att, jag följer det väldigt mycket. UFC också liksom.
Kul. Mm. Men jag har en fråga till er, fighters. Är det jobbigt att, för MMA går ju så bra, det är ju så hypat. Är det jobbigt, får ni ofta frågan, så här, ska ni gå över till MMA nu? Ungefär nästan som att er egen sport inte riktigt skulle räcka till. För det gör ju det. Vi tycker ju att den är fantastisk. Men det finns kanske andra som liksom, det kanske finns en sån vibb.
Ja, men den har man faktiskt fått höra ganska många gånger. Eftersom att folk vet inte riktigt vad karate är, men folk vet oftast vad MMA är.
Vad säger pappa? Är det okej med MMA?
Jag tycker att det är helt okej.
Ja, det är bara kör, Lina.
Men Lina, du vinner ju överallt. Du mosar ju allt motstånd. Du måste ju gå vidare så småningom. Kommer folk att säga att så här, men du kan inte vara kvar här och slå alla på käften, utan du måste ju syssla med något annat.
Jag har inte nått mina målen.
Nej.
Så...
Bra.
Kanske när jag har nått mina mål så kanske jag går över. Mm. Men än så länge så är jag inte bäst i världen i VKF-karate, så när jag når där så kanske jag går över.
När vi var på junior-EM, då tävlade tjejerna också parallellt, och då fanns en holländska som hette Gus van Maurik. Hon var helt sinnessjuk. Jag tror inte hon torskade en poäng på hela EM. Alltså hon var helt galen. Hon vann allt. Hon kom in i Guinness rekordbok till och med. Så det är ett litet mål.
Mm. Det har någonting att sikta på.
Känner ingen press. Och du får inte ducka, det funkar inte. Så du får, apropå MMA, har du funderat på att gå över?
Vad heter det? Nej, men som sagt, jag har faktiskt kört lite shootfighting och sådär. Och jag är med och tränar då och då. Så att jag ser inte karate och MMA som två vitt skilda saker. Från början var det bara att du ska kunna försvara dig själv.
Ja.
Och sen så, det enda som från min synvinkel skiljer dem är regelverket. Och jag menar, en MMA-utövare eller en thai-boxare, de står och skuggboxar precis som vi står och slår spark i luften. Och sen så kör man mot varandra precis som vi gör. Och det enda som skiljer är vad man får göra och inte får göra. Mm. Och därför så såklart skiljer sig träningen också, eftersom vi har olika mål.
Såklart.
Men i grund och botten så är det liksom den mänskliga anatomin och dess svagheter och styrkor som styr kampen hela tiden. Så
att... men kommer du gå över till MMA? Det var det jag frågade.
Det var ett filosofiskt svar på den frågan.
Mitt svar är att jag kör MMA.
Ja,
jag tävlar bara inte i det.
Nej, och du, men du har ju inte så mycket kanske på backen än. Men du har tanken, fightingkänslan.
Exakt. Och så, jag har kört BJ så att jag kan lite på marken också. Men lite.
Men kolla på Machida.
Ja,
men,
exakt.
När han kom in. Jag skulle säga det. Det var alltså... ju spännande där. Att, för karate fick ju lite... skit för första gången när MMA liksom var på väg att växa fram. Och så kom Machida och
så
visade
kom Machida liksom att och sån riktig klassisk stil. Han stod och drog en jack rätt i nyllet på dem och med de där korta, eller vad är korta handskarna, de där tunna handskarna som sagt.
När du säger jack, du menar du en jacuzzi?
Ja, exakt.
Fast ni är,
sorry.
Karateslang.
Intern term.
Från 70-talet.
Ja, och nu kan man ju också se att det är fler och fler som liksom kommer från karate, kommer från kickboxning.
Såg Jyckens sista match. Mm. Såg du inut. Alltså, mästerlig. Jag har aldrig sett honom så bra. Han var så fruktansvärt bra.
Och så lång med varsin i huvudet på slutet.
Ja. Mm. Oj, vad härligt.
Så här var det, Simon, att du skulle få 5 minuter, sa jag. Aha. Visst att det skulle bli så här. Vänta lite.
Nej, det är mer. Det är mer. Det har hänt väldigt mycket senaste tiden.
Ja,
jag kan ta en av de två viktigaste sakerna då. The Ali Act. Alltså att Muhammad Ali tyvärr gick ju bort, som vi alla vet. Mm. Och den här Ali Act, jag vet inte om ni känner till den någonting.
Berätta.
En lag som kom till i början av 2000-talet i boxning, för boxning var väldigt korrupt. Det var väldigt svårt, apropå det här om BJJ, svårt att veta vilka tävlingar som är viktiga och så är i boxningsbältena ännu svårare att veta. Ha, de får inte möta varandra. Nej. 2008 prövade man att få in det här i MMA, men UFC satte liksom, var väldigt tydliga emot det med tanke på att olika saker. Men och nu har det liksom kommit tillbaka. Så att, men nu är det ännu starkare. Nu är det en högt uppsatt politiker i USA, en entreprenör och en tidigare fighter på hög nivå som jobbar för, och det skulle då innebära att Bellator-mästare skulle behöva möta UFC-mästare. UFC skulle inte kunna säga någonting. Det skulle kunna vara en Superior Challenge-mästare som får möta en UFC-mästare till exempel. Det skulle ju vända allting helt upp och ner i hela världen, och det är de som är mest emot det här i UFC.
Men till så vilken nytta?
Ja, vad är nytta med det?
För att vi hade till exempel en fighter Fedor, som de flesta känner till, Fedor Emelianenko, som aldrig fick möta dem i UFC, men som var bäst i hela världen i tungvikt. Mm. Och då kan man ju säga att ska det inte finnas ett bälte som faktiskt den bästa har.
Fast han är väl ett undantag. Egentligen om man tittar på UFC så är de bästa fightersna i UFC, känns det ju som. Mm. Alltså, intressant.
Honom undantaget.
Ja, det finns, ja, men jag tog upp honom för han är det mest tydliga exemplet. Mm. Men det finns andra exempel.
Fast det kom väl från boxningen nu. Det var där det var, för att det var så himla många olika bälten.
Ja, vi spretade iväg. Men UFC har ju varit smarta eftersom de har köpt upp alla mindre ligor sådär, så att blivit liksom som ett NHL eller...
Men de är inte ett NHL.
Nej, det är sant.
Och det här då, den här lagen skulle innebära att de också skulle bli tvungna att bli det mycket mer. Mm. Det skulle ha mycket mer insyn, det skulle finnas ett fack. Alltså
det är precis det Dana White vill ha. Det är
Han hatar det här. De satsar enorma pengar just nu på det.
Ja, vi får se.
Så att det tycker jag är spännande. Sen har vi den andra stora grejen just nu, det är att de här förhatliga viktnedgångarna inför matcherna, att de ska nu äntligen ta tag i det i UFC. Att det är invägning en vecka innan.
Mm. Det är otroligt bra. Det är det mest osunda i hela den sporten, tycker jag.
Ja, i Latifi när han skulle gå ner, det är fantastiskt att han gjorde det, men i Globen där, jag vet inte om ni kommer ihåg det. Otroligt många kilon på några få dagar.
Mm. Det sjukaste är att de går upp de här kilorna i stort sett på ett dygn. Mm. Alltså du kan möta personer 24 timmar innan och sen är det 9 kilo till dagen efter. Mm. Alltså hur sunt är det?
Det är en 18 kilo spann.
Det enda som är kul är att de blir väldigt irriterade på invägningen eftersom de inte äter någonting.
Och relativt frånvarande, måste man säga också.
Ja, jo. Nej, men man väger in då en vecka innan, och då ska man vara 8% ifrån. Det är så. Mm. Så att, och sen följer man upp under hela veckan varje dag att, man inte, att fighten då inte är uttorkad. Så att,
Men om man då, det snurrar lite i huvudet, om Bellators tungviktare skulle möta UFCs tungviktare, alltså världsmästare då, och vinna,
då skulle UFC-bältet vara i Bellator. Mm. Det är det som är idealakt.
Ja, det skulle de gilla.
De hatar det här, de har satsat allt, de satsar jättemycket nu på att det här inte ska bli av. Ja, såklart. Och Och nu är det en fight. Så att det går till och med rykten om att de till slut kanske kommer sälja hela UFC. De är väldigt lösa, de ryktena.
Men, ja, det är nog nästan gratis.
Det är också ja, ett bra hot också.
Ja. Jag tycker, alltså, som det ser ut nu med hur hela UFC har utvecklats. Som man såg i början när Tank Abbott dundrade in med klotrund liksom, än något annat. Och bara körde tills det...
Vad sa du?
Min idol.
Han kunde köra.
Var inte hans stil typ bar jutsu eller någonting sånt där?
Ja, det var bar,
något. Det var en riktig hillbilly.
Han lablade sig i alla fall som han är, var ju en brottare i grunden egentligen. Som var ganska duktig brottare också en gång i tiden. Men han ville ju inte gå ut med det. Det har kommit långt efteråt att han faktiskt var det.
Men det är häftigt när man, om man ser hur de fightades då. Det var riktigt som... Ja, ett slagsmål i korvkön.
Precis.
Och istället nu, så när man ser så många i sista match, han var helt genialisk. Alltså jag blev ju lyrisk när jag såg honom. Jag tycker det var mästerligt. Så jävla lugn och planerad och genomtänkt.
Vi pratar om Magnus Jycken Sedenblad, om vi nu ska förtälla det här.
Exakt.
I Rotterdam.
Exakt.
Ja, är fantastiskt. Då vi har riktigt bra svenska fighters. Hans sista framfart här.
Får jag sista med mitt sociala tjat där? Men när jag jobbar med killar då som har haft lite trubbel och sådär, så har jag tagit ner dem till All-Star och tränat. Och det är häftigt för att de kommer dit med en sån här känsla av att åh helvete, tänk om Alex är här, tänk om Illy är här, tänk om Reza här. Och så möter de dem, får en kram, ett klapp på axeln. Fan vad bra, du har kört bra idag. Hur mycket det är värt och att det finns kvar, den känslan.
Tror du att de kommer tillbaka? Ja.
Ja, det finns ju en möjlighet. Nej, det är häftigt och det är otroligt viktigt att spara det där.
Hörrni, vi ska gå över till en programpunkt som vi har kört. Jag vet inte fan vad den har fått för namn, den heter det ena eller andra. Eller, vad väljer ni helt enkelt? Och då måste man bara svara direkt. Vad väljer du? Sparring eller kata?
Sparring.
Båda.
Men det ena eller andra?
Jag följer inte reglerna.
Okej. Okay.
Det finns inga regler.
Okay.
Då bara för att underhålla Hasse så säger jag kata.
Ja, det är bra. Japan eller Sverige?
Japan.
Sverige.
Nu kommer det skitkul här. Nunchaku eller sai?
Sai.
Den är svår. Nunchaku.
Nunchaku.
Ja. Hur var du på Nunchaku, Micke?
Jag var hyfsad faktiskt. Jag hade aldrig på mig på stan, men det var ju andra som hade. Men...
Har du kört mycket i Nunchaku och Jesse?
Ja, absolut. Även i Japan. Så jag flyttade dit efter gymnasiet och bodde där och tränade en dojo där. Den högst graderade då i Okinawa, i alltså karatens födelseplats. Det här är hans specialvapen, Nunchaku.
Ah.
Så jag tränade i hans dojo.
Och vem hette, vad hette den?
Han hette Nakamoto Masahiro. Så att jag har tränat väldigt mycket med det, därför valde jag det.
Och Lina då?
Valet, eller skälet till att jag inte tog någon chaku, för att första gången jag tog tag i den så slog jag mig huvudet. Alltså.
Det är det normala, att man slår sig själv. Ja. Det ser verkligen
ut som många sådana filmer. Ja.
Okej, här kommer den här då. Chuck Norris eller Lyoto Machida?
Chuck Norris, alla dagar i veckan.
Chuck.
Lyoto Machida. Mästerlig.
Ja, och så en följdfråga på den här. Hur många armhävningar gör Chuck Norris?
Alla. Men han gör inte armhävningar, han trycker ner jorden.
Exakt. Han bollar med jordklotet.
Exakt.
Ja, sen har jag bara en fysfråga här. Hopprep eller chins?
Hopprep.
Backlöpning. Nej, jag ska bara chins.
Vila.
Jag har sett mycket göra chins.
Han
är bättre än man tror.
Jag gjorde något på i alla fall.
Ja, vi tvingar upp honom.
Jag var lite nyfiken när du pratade om Japan där, Jesse. Har du tränat i Japan? Nej,
tyvärr.
Nej, inte gjort. Och du, Micke, har du varit i Japan?
Nej, aldrig varit där. Tyvärr. Nej. Verkligen, tyvärr.
Hur länge var du i Japan?
Jag har sammanlagt varit där över 1000 gånger i alla fall. Och det är för att jag började träna när jag var så liten, så liksom, ingen åker dit själv när man är 7, men eftersom mina föräldrar åkte dit så var jag med. Liksom.
Men har du haft karate i familjen, pappa eller mamma?
Exakt, så det är ett kampsportcenter som jag driver med min familj. Mm. Och det är därför jag börjar med det här liksom. Men så att det längsta jag varit där i ett svep är 6 månader. Man får säga det här en eller två månader.
Och då är det ju på Okinawa då?
Exakt, exakt. Och det är ju egentligen inte så japanskt. Det är ju kanske, ska man säga, en blandning mellan kinesiskt och japanskt. De är väldigt stolta över sin egna kultur. De har sitt egna språk som tyvärr håller på att glömmas bort. Och arkitektur och kultur och allt sånt här är väldigt unikt för dem. Vilket karaten också då är, eller var från början.
Hur är din japanska? Jag hörde att du hade ett fint uttal i alla fall på namn och sådär.
Men jag är bra på uttal, men jag kanske har glömt mycket av orden.
Och hur länge var man där i sträck och tränade?
Så det längsta jag var där var då, jag pluggade på universitetet där. Okinawa University heter det, Okidai kallas det. Och då pluggade jag japansk språk och kultur och så. Det var bara ett halvår, för att sen blev jag less på det och kom tillbaka till Sverige.
Ja, vilken häftig resa. Och den här mästaren då, hur var han? Levde han som han lärde, tyckte du?
Ja, de lever väldigt mycket som de lär, för att för de är ju karate verkligen inte en sport. Och att tävla i karate för dem är helt befängt. Liksom, det är någonting.
Hur uttrycker de det till dig, att det där är befängt?
Att det är inte, ja, alltså, det är inte en kampsport, det är en kampkonst. Och sporten går ut på att du övervinner en motståndare framför dig för att ta medalj. Eller hur? Men konsten är att du ska övervinna dig själv. Mm. Och du får ingen medalj. Mm. Du utvecklas som människa istället. Så det är skillnaden. Och det är så de lever det. Och det är en del av deras kulturella identitet. Där. De håller just nu på att bygga faktiskt ett väldigt stort träningscenter. För nu har då politikerna i Okinawa kommit fram till att det kommer turister dit för att träna. Och det gör det hela tiden. Så nu bygger de världens fetaste träningscenter där för att tjäna lite cash på alla amerikaner som kommer dit. Och det är verkligen karatens mecka. Liksom.
Och du som en gaijin, är det så att de ändå tryckte ner lite grann i början? Och sen så...
Det finns det här ordspråket i japanska att om en nål sticker upp, då blir den nedbankad. Så att man ska inte sticka ut där. Man ska vara exakt likadan som alla andra. Så att kommer man liksom med min hårfrisyr och sticker upp över alla andra, liksom, då är man lite ovanlig. Men de tycker bara det är coolt. Alltså, de är liksom moderniserade ändå. Så att allt från Amerika och väst och sådär är skithäftigt, tycker jag. Om man kollar på karatens historia, så spreds ju karaten från Okinawa till fastlandet i Japan. Och då ville japanerna ha lite mer fakta. Okej, vad är det ni tränar egentligen? Vi måste fixa till det här. Vi måste systematisera. Ni måste ha bälten, ni måste ha stilar, ni måste ha namn på era tekniker, ni måste ha namn på era rörelsemönster. Ni måste kalla era olika dojos och organisationer olika saker, för vi ser ju att ni tränar olika saker allihopa. Mm. Men från början var det bara karate. Och då så började man liksom, så att säga, kanske skala av många saker som var viktiga från början i hopp om att popularisera och förenkla karaten och nå ut till massorna. Mm. I universiteten i fastlandet av Japan, där det då började spridas. Och det var ju bra, för att därför tränar vi. Annars hade det aldrig kommit hit. Men på samma sätt, så på samma gång då, så förlorar man kanske lite av det som var ursprunget av karate.
Men märker man inte, som det är man kan sporta, att man blir ändå lite, eller upplever att det inte är, det inte stil, är man så här stiltaliban, tar det på rätt sätt?
Alltså, stil är som religioner. Ja. Min stil är rätt, din stil är fel. Ja. Och det är därför jag tål inte det. Jag följer inte det.
Hur ser du på det, Micke?
Jag håller med. Jag håller med. Jag tycker det där är bullshit. Ja. Och sen den optimala kampsporten, det är ju det är MMA, när de kör en UFC ring eller en UFC bur.
Oktagon, ja. Mm.
Ja. Och så du vet, alla de här, ja, det israeliska kampsport, nej, vi kan inte tävla för vi slår ihjäl varandra.
Ja,
alltså, det är så mycket mytbyggande runt det här med stilarter och allt. Ja, det är kampsport och det är kontakt, och det är därför också som jag känner ibland, nu sist när jag var med på SM, så kände jag att karaten hade tagit ett steg tillbaka, för att det var inte längre en kontaktsport. Det var en kille speciellt då, som jag såg som drog en kirurger i magen på en annan, som la sig ner och mer eller mindre gav upp. Och jag känner, man med på ett SM och får en spark i magen och inte klarar det, då har man inte där
att
göra. Då
kan man spela fotboll istället.
Ja. Då kan man lägga sig.
Då får man applåder också. Lägga sig och gnälla.
Ja. Innan vi knyter ihop nu, Micke, fighterhjälpen. Hur kom du på det där? För det känns som att du är initiativtagare till det.
Ja, så är det. Det var faktiskt när jag jobbade med Hasse med Gladiatorerna, som en av killarna, Hero, den arenans gigant.
Arenans härskare.
Arenans härskare. Förlåt.
Det kunde vara Thor.
Det var jag som var giganten.
Ja, det var du som var giganten. Ja.
Han hade något som heter Muskelhjälpen. Och jag skickade en hundring dit och tänkte att fan vad coolt att han har gjort det här.
Och så efter jag hade skänkt den så hände det inte så mycket mer. Och så började jag tänka att det vore coolt om man startade någonting som kunde tävla emot den där. Och då via sociala medier försöka piska upp lite skön stämning. Och så startade jag Fighterhjälpen. Och så skrev jag ett inlägg bara om att alla kampsportskompisar, låt oss visa de här muskeltrollen att vi har större hjärtan än vad de har. Och det var väl så det började. Mm. Och sen på kampsportsgalan då, för ja, det var några år sedan, 2 år sedan tror jag, så Eddie Bengtsson, nu är han gladiator också, han ställde sig upp och så han skulle dela ut något pris tror jag. Och så sa han att jag ska börja och så skänker jag 500 spänn och så stoppar han i en isink och så gick den runt där. Och sen har det rullat på, så nu har vi samlat ihop ett par miljoner till Barncancerfonden. Ah. Och till en början höll vi på med Min stora dag, men nu gör vi egna event då.
Kul!
Mm. Det är kul. Mm.
Hade ni koll på Fighterhjälpen?
Nej, men grattis. Mm.
Tack.
Och nu kommer ni stötta det, eller hur?
Definitivt.
Och Lina?
Ta en swish.
Det måste ni ha.
Swish. Vi tar swish. Men grejen med Fighterhjälpen till skillnad mot många andra välgörenhetsorganisationer är att den är 100% ideell. Mm. Det är inga administrativa avgifter, inga styrelsearvoden, det är inga löner, ingenting. Utan alla gör det för att de vill. Nu är vi 5 stycken som jobbar med det där. Så det är
härligt.
Bra.
Bra. Mm. Hörrni, vi ska ta och knyta ihop idag. Jag satt och tittade på mina papper här, ska försöka summera. Men vi hann ju prata rätt mycket karate tycker jag. Vad härligt att höra alla historier. Och det var ju som jag tänkte lite olika brokiga bakgrunder kring karaten. Och vi hann ju också klämma av lite grann. Jag tänkte på att vi pratade om det här. Vad väljer du om det var sparring eller kata och sådär. Det var lite roligt.
Vad förvånar du att mycket sprites var det kata också tycker jag.
Mm. Ja, men ändå rätt naturligt.
Lite grann.
Ja.
Och att Jesse kanske hamnar i MMA, det gillar vi ju, eller hur? Som brorsan.
Absolut.
Och Lina, pappa är ju här, du kanske också hamnar där. Men nu ska du beta av och bli i Guinness rekordbok först.
Jag ska bli bäst i världen i karate först.
Ja. Bäst i världen i karate, sen MMA.
Ja. Micke, och planer för dig då? Är det några mer tävlingar för dig i karate?
Nej, jag vet att jag slog vad då 2010 att jag ska komma upp och piska en gång till när jag har fyllt 50. Fast nu orkar jag inte längre. Nej, men annars det är väl inga direkta planer sådär. Inga jag kan berätta i alla fall.
Tack för att ni var med idag. Vi påminner om att man skickar in mail till fighterpodden@fightermag.se. Skicka gärna frågor. Vad ska vi ta upp för någonting? Vad undrar du? Det är också så att Simon Kölle kommer vara den som får de här mejlen. Så får han leta upp det, för jag har inget tid med det. Vilket inte han vet om än, det är roligt. Lina Våglund, tack för att du kom hit.
Tack.
Tackar Jesse Enkamp.
Tack så jättemycket, det var ett nöje.
Micke Sprites.
Tack snälla.
Simon Kölle.
Tackar.
Hans Wiklund.
Hos.
Och så Mårten Söderström som tackar för idag. Ha det gott. Hej då.
Hej. Hej. Hej.
Fighterpodden produceras av Subamedia för Radio Play och Fighter Magazine.